Det är inte fredag, det är lördag, men det är ändå dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar som någon form av träningsexpert, och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och huruvida det är fredag eller lördag när det här avsnittet släpps, ska vi gå in på detaljer, Jessica? Det är inte mitt fel.
Nej, det är mitt fel. Och som jag förstår det på din man, och han brukar ha koll, så är det här första gången i Träningspoddens historia som vi inte kommer ut i tid. Den dagen vi ska komma ut på fredagar.
Vi kanske har ackumulerat lite förtroende.
Ja, jag känner det, för vi har ändå hållit på i 4,5 år. Och om det här är första gången som podden är försenad, så känner jag att vi har skött oss ganska bra. Och det här var faktiskt utanför vår kontroll, det får man ändå säga. För att jag har ju varit i Sydafrika på jobbresa. Och ja, det blev en jävla resa. Så kan man uttrycka det. Det blev det verkligen. Först var ju vi där några dagar. Vi kom några dagar innan vi skulle börja spela in, för att vi skulle hinna se någonting av Sydafrika. Och vi hade det jättehärligt. Kapstaden är en fantastisk stad. Alltså wow. Det var första gången jag var där, och det var helt otroligt. En fantastisk natur, det är berg runt hela stan och det är otroliga kritvita stränder. Väldigt vackert vatten som tyvärr är iskallt. Alltså det är verkligen som isvatten, som att det är en glaciär som har smält och rinner ut liksom där på Kapstadens stränder. Det är jättekallt, men väldigt vackert. Och härlig stad på alla sätt och vis. Ja, jag gillar verkligen Kapstaden. Riktigt cool stad. Så vi var där några dagar. Var på stranden, åt jättegoda middagar, drack jättegott vin, sightseeade lite grann. Jag tog det ganska lugnt, jag orkade inte stressa runt så mycket, men de andra var och kollade på pingviner och på Goda Hoppsudden och så vidare. Sen då så ska vi spela in med en hemlig person som jag inte ska säga vem det är, men det är en känd svensk person då som var här.
Du brukar ju alltid försäga dig.
Jag vet, men jag kommer ju att säga att det är en hon, så att jag säger det redan nu, det var en hon i alla fall. Och vi har två inspelningsdagar, och sen på den andra inspelningsdagen så ska vi samma kväll flyga hem till Sverige. Så att vi ska alltså spela in hela dagen och sen ta ett plan som gick 00:30 på natten, så att vi skulle vara hemma i Sverige på eftermiddagen nästa dag. Det är ju ganska lång resa. I alla fall, första dagen, kanondag. Alltså helt underbar, fantastisk dag. Allt gick skitbra. Vi var ute och hajkade, det kan jag berätta mer om sen. Ja, det var bara en jättebra dag. Allt var super, super lyckat. Sen på kvällen ändå den dagen så känner jag mig lite konstig. Alltså du vet, så att man kan inte riktigt sätta fingret på det. Jag bara kände mig väldigt trött och hängig och ville liksom sitta ner och kände mig så här lite upp. Blåst och, men jag hade också mens, så jag tänkte säga, men jag har väl lite mensvärk då, för att man kan ju bli lite så här moody och känna sig lite nere så när man har mens och få lite uppsvälld mage och lite så här magknip.
Jag har min andra dag på mensen idag och jag känner helt igen symptomen.
Ja, men du vet, så att jag tänkte verkligen så här, det är nog förmodligen mensvärk. Ja, det går väl över, tänkte jag. Åker hem till hotellet, jag bestämde mig för att skita i middagen, för jag var bara inte sugen. Utan jag sa till de andra så här, men jag går och lägger mig bara, så ses vi imorgon. Och då var klockan kanske 8:30, 9 när vi kom tillbaka till hotellet. Så att jag går och lägger mig, vaknar jättetid på morgonen och känner bara så här, åh, vilket magknip jag har, jag måste snabbt på toaletten. Och det var ju ingen trevlig upplevelse där på toaletten, om man säger så. Utan det var ju liksom, ja, det var diarré. Det var diarré i sin vattnigaste form. Förlåt Lovisa, det här är lite äckligt, men och alla ni som lyssnar, jag hoppas ni inte är äckelmagade och sitter och äter just nu. Men alla brukar ju träna när de lyssnar på Träningspodden, så att jag tror inte det är så stor risk att ni får upp maten. Ja, och sen då tänkte jag så här, ja, jag har väl ätit någonting. Du vet att man var lite ovan. Tänker, det går väl över. Bara det kommer ut här nu så är det färdigt. Men det gjorde ju inte det, utan det blev ju bara värre. Jätteont i magen. feber, började också spy, fick inte behålla någonting, alltså inte ens vatten. Jag drack en klunk vatten och då var det bara in på toa, den skulle ut. Så att jag var ju helt alltså sänkt. Så jag fick ju smsa till teamet och jag tänkte så här, nej, det här är inte sant. Det här kan inte hända här. Jag kan inte vara sjuk. Men jag fick smsa och säga så här, jag har fått någon form av matförgiftning eller någonting. För att jag liksom är sjuk. Jag är inte säker på att jag kan komma idag. De bara, men avvakta några timmar så vi hinner fortfarande om du blir frisk här runt lunch. Ja, okej, vi avvaktar. Jag var helt borta, låg och sov, jätteont i magen, sprang till toan.
Fan, det är min mardröm. Det här är mardröm, ja, men det är så att man är sjuk när man ska jobba. Och det är så viktigt. Alltså det,
ja, så vi hade ingen marginal. Vi skulle flyga hem samma dag som andra inspelningsdagen.
Jag får stress.
Noll marginal, ja, och man ligger på ett hotell. Och du vet när man känner sig så ynklig och ligger där på ett hotell. Man är ju ensammast i hela världen, också på andra sidan jordklotet. Och de kommer, några i teamet kommer liksom dit med medicin. För jag sa så här, jag behöver typ Imodium, postafen heter det, va? Så att man inte ska kräkas.
Antilamående, va?
Ja, och Imodium, det ska ju stoppa då diarré. Och jag behöver Alvedon. Och jag behöver bring it to me, vätskeersättning. För jag fick ju inte ens behålla vattnet liksom. Så jag får allting. De kommer så här i olika strömmar då, med grejer till mig och så. Och hoppas ju att jag ska bli frisk på eftermiddagen. Och den här personen vi ska spela in med är ju på inspelningsplatsen och står och väntar. Och timmarna går. Och jag har så dåligt samvete för att jag ligger där och spyr och håller på. Men till slut så ringer våran chef från Sverige till mig och frågar så här, vad tror du, vi måste bestämma nu hur vi ska göra så här. Och jag bara, nej men vet du vad, det handlar inte om jag kan spela in idag eller inte, det handlar om jag ens klarar av att flyga hem idag. För att som det är nu så det finns inte en chans att jag tar mig ens från rummet. Jag åker inte till en flygplats och sitter på ett flygplan i 12 timmar, väntar 3 timmar i Amsterdam och sitter på ett flygplan 2 timmar till. Alltså det gör jag inte när man spyr och har diarré. Okontrollerbart också. Och feber dessutom. Plus att det är oansvarigt att smitta ner en massa människor. Ja, i alla fall. Så då la han på och sen ringde han tillbaka och sa, men tror du att du är bättre imorgon? Vi kanske kan spela in imorgon då om vi flyttar era biljetter ändå. Jag bara, ja, det är mycket möjligt. För jag trodde att det var matförgiftning fortfarande. Så att det är mycket möjligt att göra bättre imorgon. Det brukar gå över på en dag. Så vi bestämmer det. Så där bestämde vi då att alla flygbiljetter ska bokas om. Vi flyttar det till nästa dag. Ja, jag ligger fortfarande och är jättesjuk. Sen så ringer de till mig. Och då får jag höra att våran projektledare också har börjat kräkas som en hund. Och att hon har 41 graders feber och hon har svimmat. Och det var liksom, jaha. Då var det tydligen inte matförgiftning då. Då var det någonting annat.
Så... Men vänta nu, då måste jag bara fråga en sak här.
Ja.
Kan inte du då känna lite grann så här att det är lite bättre om fler blir sjuka så att de får känna på att du inte bara höll på att överdriva och vara dramatisk?
Exakt vad jag kände. Gud vad taskigt att säga det nu till resten av teamet som blir sjuka. Men
det är
var
så man
faktiskt
känner.
Exakt vad jag kände. Jag kände att jag fick ett... vad ska man säga, ett berättigande att jag verkligen var sjuk. För ett tag kände jag så här, jag kände nästan lite press här, men kan du inte bara ställa upp, alltså det tar ju bara någon timme, förstår du? Och jag var verkligen så här, jag kommer inte ur sängen, det är så ovärdigt, alltså jag vägrar gå på en inspelning och liksom bajsa på mig och kräkas till höger och vänster. Nej, men jag gör inte det. Det finns inte, så det var lite lättnad när de andra också hade fått någonting. För sen så var det ju som att en efter en trillade dit och det kräktes till höger och vänster. Alltså. Det var så hemskt. Men dagen efter så bestämde vi i alla fall att vi skulle göra ett försök att spela in. Vi har ändå åkt runt halva jordklotet och vi får liksom inte ihop programmet. Vad fan ska man göra? Så att jag är ju supersvag, men jag hade fått ändå läkarbesök på kvällen, så jag hade fått en massa tabletter och grejer. Bland annat någon slags tablett som skulle vara för illamåendet, men den var också som värsta starka sömntabletten, så den knockade mig totalt. Jag tror att jag sov så här 12-13 timmar på natten med några pauser för att gå på toaletten, eller vad man ska kalla det. Så jag är helt utslagen, har inte ätit något på 2 dagar, men åker ändå iväg på den här inspelningen. Och då blir det så pass dramatiskt. Nu kan inte jag berätta vad som hände, men någonting hände som inte har med mig att göra. som gör att vi inte kunde genomföra inspelningen ändå. Och det här kommer man ju få veta då när det här sänds. Men det var riktigt sjukt. Alltså det var...
Vilken cliffhanger.
Ja, jag vet. Det hände en jävligt obehaglig grej som gjorde att vi kunde inte genomföra inspelningen. Så att den... Just nu så vet vi inte hur vi ska få ihop det här programmet. För att det som hände var så pass allvarligt att vi hade inte kunnat skjuta på inspelningen en dag till, om du fattar vad jag menar. Utan det var bara så här, nej, nu får vi flyga hem till Sverige och fundera på hur fan ska vi göra.
Någon får göra ett bra jobb i klipprummet.
Ja, eller att vi får återuppta inspelningarna på annan ort. Inte i Sydafrika då, utan någon annanstans, utan att avslöja för mycket. Men mycket dramatik blev det i alla fall. Och det var så sjukt, för att sen när vi åker till flygplatsen då är det ju liksom tre och en halv som har liksom kräkts och hållit på hela dagarna och så. Det var ju väldigt läskigt att sätta sig på ett flygplan och inte veta hur fan ska det gå. Och de som inte hade hunnit bli sjuka, de var ju så här, kommer jag nu att bli magsjuk på flygplanet? Det är en av mina största mardrömmar. Att bli magsjuk på ett flygplan. Alltså, fy fan vad vidrigt. Men det var det ingen som blev det, tack och lov. Däremot så var det en kille som blev sjuk när vi kom hem. Så att någon jävla skit har vi fått. Det var ju lite för mycket dramatik för min smak. Och det här då innebar att jag var hemma sent torsdag kväll. Och det betyder att vi hann ju då inte spela in avsnittet så att det kom ut i tid på fredagen, helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Men på en skala 1-10, hur skönt var det att komma hem?
Vet du vad, det var så skönt? För att det var det enda jag ville. När jag låg där sjuk och ynklig så bara kände jag så här, jag vill bara hem. Jag tror att de flesta människor känner så när man är riktigt, riktigt sjuk. Då vill man bara hem. Då vill man inte vara på andra sidan jorden hur mycket paradis det än är. För att det sista man vill, det är ju att gå ut och lägga sig i solen. Alltså, man vill ju bara liksom ligga under täcket hemma i sin egen säng. Så det var så skönt att komma in genom dörren och bara känna så här, nej, nu är jag hemma här, är jag trygg, vad skönt. Men jag är fortfarande inte riktigt frisk. Det är jag inte. Utan, ja, jag vet inte. Men det är väldigt sjukt att visa, för att jag har alltså haft magsjuka nu 3 gånger på 2 månader. Och jag brukar aldrig bli magsjuk. Alltså aldrig. Jag kan inte jag vet ju att jag blev en gång när vi skulle fira jul hos min syrra. När alla de var magsjuka och jag hade någon slags övertro på att jag aldrig blev magsjuk. Och då blev ju jag och Jack och Dylan också jättesjuka. Och då kom jag ihåg, då spydde jag så mycket så att, alltså då var jag så sjuk. Så då svimmade jag också på toagolvet 2 gånger. Men före det så har jag baskat mig. Jag kan inte minnas att jag någonsin har varit magsjuk. Men det har jag fått igen den här vintern. Med besked. Oj, 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 oj.
Så. Nej, det var mycket till någon tröst, Jessica, så mitt sportlov, till skillnad från ditt kanske mer sportlov, har varit fantastiskt.
Åh, vad härligt. Ja. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är kul för dig. Jag har sett bilder och det har ju sett jättehärligt ut.
Det här är faktiskt nog första gången som jag inte poddar i träningskläder. Nej, någon gång har jag väl haft människokläder på mig. Men det här blir någon form av så här underställspodd.
Gud vad mysigt. Älskar att bli underställ. Det är mitt bästa.
Vi hängde nästan på låset i backen i morse. Jag är lite så här... Jag är en morgonåkare och tycker inte särskilt... Jag tycker inte det är särskilt mysigt att äta lunch i backen. Så vi brukar äta frukost hyfsat tidigt. Inte så att vi hänger på låset till liften, men vi är ändå liksom tidigare fortfarande Manchester i pisterna och liknande. Ja. Och sen åker vi ett par timmar, fikar. Så det är liksom lite så här, nu är det mycket så här semlor och kanelbullar och sånt där som är liksom, det är sån del av året. Kanske dricker lite varm choklad och sen när klockan börjar bli typ, ja men 1:30, 2:00, då har vi varit igång i 5 timmar. Och istället då för att sätta sig och käka den här hamburgertallriken, folk kommer med de här brickorna i restaurangerna och det är så varmt och klibbigt och svettigt och så enormt mycket folk. Jag tänker dig Åre på sportlovet, alla stockholmare, och det är väldigt så här, stökigt. Så då har vi liksom kört förmiddags och lunchåk och sen så tar vi lunch, den riktiga lunchen som de andra kör hamburgertallrik-stylen upp i backen. Det har vi istället käkat hemma och sen har vi haft eftermiddagarna för något annat. Antingen kanske gå och bada eller gå och träna. Eller bara ta en promenad eller ligga på soffan och slappa. Men det är ju så att vi möter ganska många som är på väg till backen som när vi går hem. Men jag kan tycka att det är lagom med 4-5 timmar. Särskilt när barnen inte, de sitter inte och hänger i hoppbackarna och liknande. Och våran stora kille som är här samtidigt, fast han bor inte med oss, han är 16. När vi så här, har åkt våra timmar, då han bara, men jag kom precis fram till Bräcke. Eller vi bara, oj, okej, nej men vi har typ åkt klart nu. Det är liksom en annan typ av dygnsrytm på en 16-åring som hänger hoppbackarna. Och våra två små som liksom så här, skyndar sig fram och vill åka. Man vill inte ställa sig och vila eller ta pauser. Så att nu när vi poddar, klockan är strax efter 14, då har vi liksom kört den långa åket, varit borta i det som kallas för Ullådalen. Vi har varit Tväråvalvet. Och sen så är jag tillbaka i vår lägenhet på torget och redo att podda.
Gud vad härligt det låter ändå. Det är ju någonting med att komma upp tidigt när man är borta på semester tycker jag. Alltså en del tycker ju kanske att man ska passa på att sova ut. Men jag tycker det är så härligt när man känner så här, wow, vi har hela dagen på att göra massa roliga saker.
Ja, och hellre gå och lägga sig vid 9:30. Jag har faktiskt med 2 böcker som jag håller på att läsa. Och liksom krypa ner under täcket, har bastat och duschat och ätit god middag. Och faktiskt ha en så här lugn kväll. Vi hör så här dunkat. Och jag bara, nej gud, jag är så enormt osugen på att hänga på det där dunkat.
Jag håller med. Alltid när jag är på semester tänker jag så här, för jag åker ju nästan alltid med barnen. Så tänker jag så här, gud vad skönt att slippa vara en del av det där. Det är aldrig att jag känner, jag längtar att gå ner på någon slags diskotek eller nattklubb eller så. Den tiden är förbi.
Ja. Men jag tänkte vi skulle fånga upp en lös tråd från senaste poddavsnittet. För då skulle ju nämligen jag åka till The Glamorous Berlin på filmfestival.
Just
det. Och kändisspana.
Hur var det?
Ja, jag var inte jättebra på kändisspana. Det var nästan så att jag skämdes lite grann över att jag, så här, när paparazzi-blixtrarna började så här smattra, och jag bara, titta, så här, bara, vem är det? Så bara, jag har ingen aning. Men det var tydligen några som var väldigt, väldigt kända, för att det var liksom kravallstaket, och de kom in med såna här svarta... typ någon sån här limosuv-variant och på den här röda mattan, och då skulle vi precis lämna en gigantisk bio. Jag skulle inte säga att det var en biograf, utan det känns mer som en sån här
en anläggning. Det är liksom så enormt stort. Det är tydligen Berlins största biograf. Och där finns alla de här nya salongerna som har de här specialeffekter och liknande. Och jag försökte titta lite så här över folk. Vem är det de fotar? Men nej, jag gick bet på den. Min morgonjogg, jag träffade två personer när jag var ute och morgonjoggade i Berlin. Jag träffade Baxter, min lilla son som ju var skådespelaren som var där för att tävla med sin film. Och sen så träffade vi en turist som också höll på med Pokémons. Så jag fick liksom Baxter på släptåg för att han ville leta Pokémons och den här turisten skulle också leta Pokémons. Så det var väldigt kändisfattigt på morgonjoggen. Jag tänkte så här, tänk om jag möter en riktig celebrity som är ute. Du vet, jag kan tänka, som de ser ut när de joggar i New York. De har ofta så här dunväst och liksom
och väldigt solglasögon har de alltid när de joggar. Har du tänkt på det?
Ja, men det är ju, och vissa joggar ju nästan med så här kaffe, take away kaffen i handen. Ja. Men det var väldigt snålt. Jag kan inte så här skicka hem ett vykort med någon särskild kändis som jag har spanat. Men en grej som var lite cool, som jag är lite mallig för.
Vadå, säg?
Baxter var ju där med Sune Bestman, som är då Sune-film nummer 2 i en trilogi. Så de ska spela in en tredje Sune-film nu i vår. Och då, som jag har förstått det, då finns det olika kategorier att tävla i på filmfestivalen i Berlin. Och deras film var då, man ansöker och sen blir man utplockad från alla ansökningarna till då K+, tror jag det heter. Då är det barn- och familjefilmer. Sen finns det K14+, och då är det lite mer så här tonårsfilmer, och sen så är den här vuxna kategorin. Och för att liksom man ska kunna rodda ett sånt här stort arrangemang så är ju produktionsbolaget med, och det är de som liksom fixar allting med skådespelarna och liknande. Sen behöver man en tysk guide, och den guiden kommer från Berlinall, som själva filmfestivalen heter. Men sen har man också med sig en, jag tror att titeln är att man är publicist. Och författare kan ju ha en publicist, och då, det är de som sköter mycket av den här PR och bokar intervjuer och ja, men liksom, som knyter ihop media med produktionsbolaget och skådisarna. Och det här, det som jag ska liksom skriva upp i liksom min lilla föräldradagbok där för mina barn. Baxters publicist när vi var i Berlin, hon var också, eller är också, publicist för Hillary Clinton.
Jaha, vad kul.
För hon, det var tydligen en dokumentärfilm om Hillary Clinton som ska vara med på den här filmfestivalen. Så när vi åkte hem, då landade typ precis Hillary. Och jag bara, tänk om man hade liksom kunnat liksom stanna en dag till. Inte stanna en dag till på grund av magsjuka, utan på grund av att man kan hänga lite grann med Hillary. Men så att det vart inte jättemycket kändisspaning. Men däremot, vi åkte direkt till Östersund och sen vidare till Åre från Berlin. Och en kändis, en av de mest kända skandinavierna till namnet i alla fall, inte till ansiktet, för jag kände inte igen honom på grund av ansiktet. Men jag tänkte så här, när vi gick här uppe på torget i Åre, så tänkte jag så här, oh, nu är någon som kommer med landslagskläder. Då brukar jag alltid så här vässa blicken. När man ser någon som rör sig. Det var samma sak när vi var i Kina och sprang Great Wall Marathon. Och då måste det varit, jag minns inte om det var första eller andra gången, men då blev vi omsprungna uppe på kinesiska muren av, nu ska jag se om jag ska säga rätt, jag kan inte alla de här släktbanden, men systern till hon som är gift med den ena brorsan i brittiska kungahuset. Nu ska vi hålla.
Det var verkligen jag mötte Lassie, vänta nu. Systern som är gift med den ena. Nej, vänta. Du menar Pippa. Pippa Middleton, menar du?
Ja! Hon sprang om oss på Great Wall Marathon.
Och du kände igen henne? Det kan jag inte tänka mig att du gjorde.
Jo, för att hon är fruktansvärt snygg. Alltså, och sen så kom de i så här, ja, hon är jättesnygg och jättefint löpsteg och hade så här brittiska typ landslagskläder, såg det ut som, fast jag tror inte att det var det, men de hade, och sen var de ett litet crew, de var ett litet gäng. Hon var jätteduktig på att springa och sen var hon jättesnygg. Man kan säga så här, är man väldigt snygg då sticker man ut 37 kilometer in i ett maraton, för de flesta ser inte så bra ut oavsett. Och jag kollade på hennes racebilder efteråt, man kan ju söka på nummerlappen, och hon var snygg på alla foton som de hade tagit uppe på muren också. Men men det var också så här, att nu kommer någon med landslagskläder, då ska man vara med lite grann. Men då kom det en person med norska landslagets skidkläder på sig och som pratade telefon på norska, och jag tittar och tittar och tittade. Det här var utanför en viss typ av ganska känd fastighet på torget i Åre, och Hans armbågar mig 5 meter senare. Såg du vem det var? Jag bara, nej, men det, han såg känd ut. Då var det Björn Dählie, ta med tusan.
Ah, kul. Men gick han fortfarande runt med norska landslagskläder? Det är ju ett tag sedan han åkte, men han vill kanske njuta fortfarande av någon slags kändisstatus. Ja. Var säker på alltså, att bli igenkänd.
Lite så, utanför sin egen fastighet. Men jag tror att han kanske jobbar. Jag kan tänka mig att han kanske är lite grann i tjänst eller så. Eller så är det bara att han tänker så här, men de här kläderna är funktionella. Jag vet inte hur gammal han är, men jag kan säga att han har blivit betydligt äldre jämfört med när man såg honom på tv på skidtävlingarna.
Usch, det är det där som jag tycker är obehagligt. När man ser människor som man har tyckt har varit ganska unga och ser så här, oj, de har blivit gamla. Då känner jag så här, undra vad folk tänker när de tittar på en själv. För att man märker inte det själv. Det är något märkligt med att man kan inte riktigt se att man blir äldre själv. Jag vet inte vad det är. Det är konstigt det där.
Jag såg en kompis som hade lagt upp en bild från sportlovet nu. Och jag har inte sett henne på... Jag har inte träffat henne på ganska många år. Och sen när hon la upp en bild så här, det var ändå så här fint ljus från fjällen och så här. Och tittade på bilden, för jag såg ändå namnet. Men gud. Och då trodde jag först att hon hade använt den här face-up-filtret.
Nej men gud! Oj!
Hon hade blivit så gammal. Jag bara, åh herregud. Men vi är jämnåriga. Så jag vet inte tusan. Alltså. Jag tror att man kanske tänker likadant om mig om man inte hade sett mig på bild på väldigt länge eller sett i verkligheten. Men tillbaka till sportlov i Åre. Jag har haft massa tid att tänka. Men det är många timmar i lift under en vecka. Och då tänker jag så här, men nu ska jag preppa träningspodden material.
Jaha, vad hittar du på då?
Jo, jag har nämligen en väldigt så här lite börlig, lite sentimental lista att dela med mig av.
Oj, har du gjort en lista? Jag älskar listor. Det låter ju underbart. Ja. Vad är det för lista?
Ja, men den här listan gjorde jag för... Jag började med att liksom formulera grejer när... Jag tror till och med typ när jag var gravid. När jag var gravid och tänkte så här... Ja, nu kommer livet förändras för all framtid. Nu blir det en ny era. Och jag var liksom... Min gravidhjärna var väldigt inställd på så här, ja, nu är det blöjor och man ska amma och man ska köpa en barnvagn och det ska vara en spjälsäng, liksom de här liksom närmaste månaderna som kommer, där man vet så här, det här är verkligen en parentes i resten av livet. Men så jag började liksom försöka tänka så här, längre perspektiv, och då gjorde jag en lista på saker, eller snarare ja, men aktiviteter som jag vill att mina kommande barn ska kunna. Och så här, kunna, definitioner. Men typ behärska. Man behöver inte vara proffs. Man behöver inte vara duktig. Men man ska i alla fall ha provat på och kämpat lite till med vissa grejer. Och vissa saker är livsviktiga, medan andra grejer är mer som jag då tycker så här, fysiskt allmänbildande att kunna. Är du med på vad jag menar?
Ja, och jag känner att jag kommer må lite dåligt över det här. För att jag har haft en ungefär likadan tanke, och jag har inte riktigt tyvärr hunnit med allt som jag hade önskat att jag hade hunnit med. Ja, skit i det. Dra den då, så får jag väl kräkas lite här för mig själv.
Nej, men det här är ju föräldraskap. Det här handlar inte... Alltså, nu är ju jag idrottslärare, och jag är ju så mycket... Jag har ju så mycket fokus på rörelse, på kroppen, att kunna många saker. Och jag gjorde en lista på saker som jag ville att mina barn ska lära sig. Och jag tänker att dels att det är mycket lättare att lära sig nya fysiska saker när man är barn. Innan puberteten är det ju smart att lära sig grejer, för sen blir det betydligt svårare i puberteten. Och efter puberteten, eller som vuxen, jag ska inte säga att det är omöjligt att lära sig nya saker, men man får ju kämpa betydligt mer.
Mm.
Och nummer ett som var det som är livsviktigt, och det här är också en del av att få godkänt i betyg i idrottsundervisningen i skolan, det är ju att kunna simma.
Ja, men det är ju viktigt för livet, inte bara för skolan.
Nej, alltså vi har haft så mycket fokus, och det är så många timmar som man har stått i den här insjön med fötterna nergrävda i dyn och liksom badat med barnen, suttit vid poolkanten och bevakat. Men om det är någonting som jag är väldigt trygg nu med, det är barnens vattenvana, och att inte bara kunna simma lite grann, utan de kan simma jättebra. Du vet, man skulle kunna ramla ifrån en båt och faktiskt veta hur man ska hantera det, hur man ska överleva, hur man ska kunna flyta, hamna med huvudet under vattnet, alla de här grejerna. Så det kan jag checka av, det kunde vi checka av ganska tidigt att barnen kunde. Cykla, och inte bara kunna cykla lite grann eller liksom på en innergård, utan att faktiskt kunna cykla i trafiken. Och det här kanske låter... det kanske låter lite märkligt, men det beror ju väldigt mycket på var man bor. Det finns flera barn där vi bor som är jämnåriga med mina som inte kan cykla än. Alltså då är man i 10-årsåldern. Det är för att det är inte naturligt att cykla, man behöver inte kunna cykla, det är lätt att åka buss. Det är inte tryggt att lära sig cykla heller. Men den här vintern så har Sixten, han har flera gånger cyklat själv till och från träning på Söder, som ändå är liksom en trafikerad stadsdel. Så det har också varit så här, jätteskönt, livsviktigt att kunna cykla bra, kunna trafikregler. Han har lärt sig högerregeln den här vintern, vilket ju inte alla Stockholmscyklister kanske har koll på ens, de vuxna. Men det har han lärt sig. Sen har jag lagt jättemycket krut på att de ska kunna åka inlines, vilket jag har tyckt var viktigt, framförallt för att jag själv tycker att det är väldigt roligt att åka inlines. Skidor, har kämpat med det här rullbandet, barnen mellan benen, konkat och burit, enormt karaktärsdanande både för barn och vuxna att lära sig åka skidor utför. Sen har jag haft skridskor på listan, det har vi kunnat checka av. Och någonting som jag lade till på listan för att vi fick möjlighet, att man behöver lite utrustning och liknande, det är vattenskidor. Och det har barnen också lärt sig, vilket de lärde sig mycket, mycket snabbare än vad jag gjorde. Jag lärde mig det som vuxen. Jag har haft på listan, och det här blev aktuellt först den här vintern, och det är att barnen ska kunna åka snowboard. De behöver inte vara proffs, de behöver inte vara bäst, de behöver inte kunna åka ner för alla backar. Men det är coolt att kunna välja mellan skidor och snowboard. Och det här sportlovet så hände det. Och jag började till och med gråta i lyften över att de faktiskt kunde åka hälsväng, tåsväng, hälsväng, tåsväng. Och jag känner mig så här tjatig på Instagram. Men om det är någonting jag som förälder kan bidra med utifrån hur jag är som person, då är det just det här med att kunna använda kroppen på så många olika sätt. Och det har släppt. De har åkt 4 dagar den här veckan. De ska åka 5 dagar. De ska åka snowboard imorgon. Idag har de åkt skidor. Men de tycker att det är så himla roligt. De känner sig coola. De känner att de får feeling i snön. De känner sig jätteduktiga. Och de har ramlat och ramlat och ramlat. De har helt blåa på knäna. Och ändå så ställer de sig upp, torkar tårarna och fortsätter att träna. Jag fick så här rysningar på armarna när jag ser så här tårarna rinner innanför skyddglasögonen. Och ändå så ställer de sig upp, och de är så nöjda när de kommer ner till liften och har kunnat köra ett helt åk.
Ja, det är ju en svinbra lista, men jag får som sagt lite dåligt samvete. Uff, har du med på listan?
Jag har en punkt kvar, och den här känns lite mer utmanande för att de har inget eget sug efter att kunna det. Det är lätt att lära ut saker om man som jag är så här, någon så här kärleksfull coach. Jag kan ju inte vara skidlärare. Jag kan inte bara vara skidlärare, utan jag måste ju vara väldigt mycket kärlek också. Vi köpte 2 stycken snowboardlektioner till barnen just för att det blir lite mer ordning och reda. Det blir inte lika mycket känslor inblandade. Framförallt Baxter blir väldigt arg på mig när han ramlar. Eller det, då kan liksom inte riktigt jag hålla ordning på mina känslor heller och börja så här, men det är inte mitt fel. Men det jag kan bidra med som... alltså någon form av kärleksfull coach som både mamma och idrottslärare och dessutom jobbar med att lära människor mycket nya saker. Men då, det är mycket lättare när barnen själva har ett sug och de har en motivation. Men den sista punkten på min lista, och den här kommer jag få kämpa mer med. Och nu alla som kanske bor norr om Gävle, de kommer bara, herregud, det är väl bara att göra det. Men då kan man också tänka så här. Det kanske är flera grejer på den här listan som man inte kan checka av. Det här är ju inte någon allmängiltig lista, men det har varit min personliga lista. Det är längdskidor. Ja. Kommer det att hända för de här Stockholmskidsen? Kommer jag få dem att kunna diagonala, att kunna stå i störtloppställning i längdspåret ner för en backe? Jag vet det tusan alltså.
Nej, du får ju anstränga dig lite. Jag menar, i år i Stockholm så har det ju kanske varit 3 dagar när man har kunnat åka längdskidor. Så att det är ju inte så himla lätt. Sen är det ju vissa år, om det var förra vintern eller förra, så kunde man ju åka, det var förra vintern, då kunde man ju åka hur mycket som helst. Då har man ju lite mer chansen. Ja, men som till exempel när jag gick i skola i Jokkmokk, då åkte vi längdskidor på gympan, men alltså... hur ofta som helst. Och hemma åkte man också jättemycket längd och så. Så att det var ju helt naturligt, precis som du säger, om man är i Norrland. Men här i Stockholm så är ju inte det kanske en naturlig del av idrottsundervisningen direkt.
Nej, och utförsåkning är ju inte heller det. Skridskor ingår i skolan. De åker faktiskt, de har haft 2 stycken halvdagar på våran skridskobana med skolan. Jag själv tycker att det är superroligt att åka längdskidor. Men, och Hans tycker att det var jag trodde, när vi träffades så trodde jag att vi var så här, typ jämnbördiga åkare. Men sen visade sig när vi åkte första gången, då fick jag göra en Baxter och så här, skylla ifrån mig. Jag är postgravid, jag har inte åkt längdskidor på flera år. Men herregud, han är uppvuxen i Sundsvall bredvid ett elljusspår. Han har åkt så mycket längdskidor. Men jag tycker att det är väldigt härligt och roligt att åka längdskidor. Och det var till och med så under flera år att jag åkte hellre längd än utför. Och Hans, när han såg att Åresjön hade jättefina längdspår när vi var här, han sa, åh gud, jag kanske ska hyra längdskidor och sticka ut och köra ett varv. Men vi får se. Jag är ju sån som skulle kunna tänka mig att ha en weekend uppe på en sån här längdskidåkningsanläggning och bo liksom med så här lite så här pensionatinriktat med måltider och så valla skidorna på morgonen, sticka ut och åka 2 timmar, käka lite lunch och sen ta en kortis på eftermiddagen. Men än så länge har jag inte fått med mig barnen på den idén. Men jag, så att jag är liksom inte klar med min lista. Mitt föräldraskap i den här fysiska utvecklingen, den är inte avcheckad. Men det vore coolt om jag kunde få med längdskidåkning. Jag tycker det såg så häftigt ut på de 8-9-åringarna som bara drar iväg på längdskidor. Och de är så härligt rosiga om kinderna. Och de är så duktiga. Jag tycker det är jättekul att se barn som åker längdskidor och som kan de här diagonalen och som har tyngdpunkten. Så att om det är någon som lyssnar på Träningspodden som har kids i lågstadiet som behärskar längdskidor, kudos till er, säger jag då.
Men jag har ju en sak på listan som du har glömt.
Jag visste. I knew it.
Nej, jag
tror aldrig, det kommer aldrig att hända om det är det jag tror att du kommer säga.
Jag tycker rida.
Jag visste.
Rida, det är väl också en sån där sak som alla ska kunna.
Jag vet. Men det här bygger på vad jag kan lära ut. Berätta, Jessica.
Nej, men ridning är ju jättebra träning. Det är jättebra balansträning. Det är ju jättebra koordinationsträning. Det är liksom att man lär sig samarbete. Jag tycker ridning är... ja, det är något som jag vill att mina barn ska kunna. Men varför jag får dåligt samvete nu är för att Jack fyller ju 15 i år redan. Hur gick tiden så fort?
Åh, herregud.
Ja, jag vet. Och det är så mycket hela tiden. Så jag känner så här, när ska man hinna med att göra alla de här sakerna som man har tänkt att man ska göra? Jag hade ju aldrig någonsin i mitt liv kunnat föreställa mig att mina barn inte skulle kunna åka slalom. Alltså, jag är ju fan uppväxt på ett par slalomskidor. Jag har ju åkt så mycket skidor. Jag började ju åka när jag kunde stå i princip. Så satt ju min mamma mig på skidor. Och sen åkte jag ju under hela min uppväxt. Nu har jag inte åkt så mycket de senaste 20 åren. Men det där är ju precis som du säger. Har man lärt sig något när man är barn, då kan man det. Jag kan ju fortfarande åka skidor, liksom. Och jag har hela tiden tänkt att det är klart att mina barn ska åka skidor. De ska ha det där lika naturligt som jag. Och så nu när Jack ska fylla 15 så kommer jag på att säga, fan, Jack har ju aldrig lärt sig att åka skidor. Jag vet inte om jag skulle våga släppa ut honom i en backe. Han bara, ja, men det är inte så svårt, jag kan säkert. Jag bara känner så här, det är svårare än vad du tror, alltså. Vi har åkt några gånger, men jag kommer ihåg
men en gång... Men hybris räcker långt, Jessica.
Ja, men du, jag kommer ihåg en gång när vi åkte i Norge när jag bodde där. Då kanske Jack var... Säg att Dylan var 3, kanske. 3-4. Och Jack var så här 7-8. Och jag fick för mig att vi... Jag skulle åka skidor med dem själv. Och först åkte vi i någon liten plottrig barnbacke. Det var inga problem. Jag fick ju liksom hålla i Dylan och åka med honom mellan benen. Men sen så var Jack så här, men vi åker upp. Ja, vi åker upp. Så åker vi upp, så är vi upp på toppen. Hur fan ska vi ta oss ner? För då visade det sig att han slår ju ihjäl sig när han försöker åka iväg. Alltså han kan inte styra, han kan inte stoppa. Han kan ingenting. Och det slutar med att jag ska försöka hålla 2 barn mellan benen på något sätt. Hålla Jack i armen och Dylan mellan benen. Och har själv inte åkt på jättelänge. Och det slutar med att jag står gråtande mitt i en brant backe med 2 barn och säger, vi får hasa ner. Och börjar typ sätta oss på rumpan och hasa ner med de här ungarna då. Då kommer en tjej förbi, hon bara, vill du ha hjälp? Jag bara, ja, hjälp mig. Så hon fick ju då ta Jack mellan benen och köra med honom, och jag körde med Dylan. Så vi kom ner till slut. Men det var en mardröm. Och sen efter det tror jag baske mig inte att vi har åkt skidor. Så att det, men, där har jag jättedåligt samvete för.
En tröst.
Vadå?
Om du vill. Ja, men det är ju att när barnen blir lite äldre, alltså typ över 15 år, då börjar de ju åka själva. Alltså att man åker upp som, alltså åker en hel dag från till exempel från Stockholm till Kungsberget, eller att man åker till Bjurås. Och att man åker med ett kompisgäng. Och då ökar motivationen till att lära sig själv, för att man vill vara en del av gänget. Och det, nu kanske jag är för gammal för att kunna hänvisa till när jag var ung. Men när jag var ung, då var det verkligen så att det var någon i gänget som inte kunde åka, men de hängde på ändå och styrde upp, och de hyrde en dag. Och liksom, man kan ändå liksom ta sig ner hyfsat tryggt och säkert, men det är lite starkare efter puberteten. Så att man kan ju liksom ändå klara sig behjälpligt. Jag tror inte att Jack kommer tacka nej till att dra iväg med kompisar när han går i gymnasiet för att han inte kan. Han kommer nog vara en sån som, ja, men kör lite hybris och sen kommer det gå hyfsat okej.
Ja, gud vad skönt att du säger det, för jag har sån ångest. För jag kände att det är mitt ansvar att lära honom åka skidor, och så har jag inte tagit det ansvaret. Usch.
Nej, alltså jag tänker så här, man skulle kunna göra den här listan med 30 punkter. Det här är mer sånt som jag själv uppskattar att mina barn kan, för att det blir lite roligare för mig. Och det är ju ingen förlust för dig att, eftersom du själv inte har haft längtan de senaste åren att åka ut för. Då det hade varit jobbigt, du bara, nej, men vi kan inte åka till fjällen för Jack kan inte åka ut för. Så har du ju aldrig tänkt.
Nej, men nu har jag fått suget. Jag har ju, den här vintern har jag känt så mycket sug efter snö, skidåkning och vintersemester, fjällsemester. Så otroligt mycket. Men nu har jag jobbat som en gnu här i januari, februari. Så det har ju inte ens funnits en tanke på att jag ska ha tid att åka iväg. Men jag har verkligen längtat. Så att jag tror i framtiden att det kan bli en del skidsemestrar. Och då är det ju bra om alla kan åka, känner jag. Och nu är ju han också i den här åldern att han vill ju inte gå i skidskola, för han tycker det är pinigt.
Du kommer få lägga pengarna på en skidlärare, en privat skidlärare.
Ja, men nästan. För det är, han tycker väl att han är för stor att åka i skidskola med 7-åringar liksom. Och det kan man ju
jag
förstå.
Jag tror inte att det funkar så längre. Jag tror att det är så att det är ålders, alltså ålder och nivå. Och är man ett gammalt barn, då tror jag alltså, att det inte finns alltså, barnskidskola. Utan då är det liksom vuxen level.
Aha, vad skönt. Ja, så
det behöver han ju inte vara orolig för att han ska köra med 7-åringarna. Det kommer en liten knatte, en liten knatte, en liten knatte, en liten knatte. Och sen så går det, är det så här, en halv meter, sen kommer jag. Och sen en liten knatte, en liten knatte. Nej, det kommer inte hända. Och då bara, idag kommer Valle och hälsa på. Jack bara, fy fan, I'm out of here.
Ja, men lite så.
Valle-dansen mitt i barnbacken.
Nej, gud vad hemskt. Nej, fy, jag ska ta tag i det där. Nu ska jag fan i mig ta tag i det där. Punkt slut.
Det är så roligt.
Ja, usch. Nej, nu fick jag lite ångest när du kom här dragandes med din lista. Men jag tycker du ska lägga till ridning på listan ändå.
Ja, men då anlitar jag dig, Jessica.
Ja, det kan du göra. Bara jag hittar någon häst så absolut. För det tjatar Jack också om. Jag vill rida mamma. Jag tror inte att han vill rida liksom på lektion en gång i veckan. Men han blir lite sugen, för Dylan rider ju. Och jag tror att han också känner att det hade varit kul att kunna rida. Så det är också ett projekt. Jag får dra med dina ungar också då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig, och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Det som har slagit mig som var... För vi hade... Det var egentligen bara Baxter som ville åka snowboard. Och det är ju för att hans storebror, då, 16-åringen, han är ju inne på sitt första år på snowboardgymnasiet. Han går i Malung och alltså, han är ju enormt duktig snowboardåkare. Och han började åka, tror jag, när han var 10. Han fick inte börja åka snowboard förrän han kunde åka bra i svarta backar. Hans hade någon sån här regel att alla ska kunna åka svarta backar innan de får byta över till snowboard. Våra barn åker inte jättebra i svarta backar, så de har liksom, det är alltid de här yngsta barnen som får liksom fler fördelar. De får lite sådana bananskal in. Det är inte riktigt samma regler. Men och han håller ju på att tävla. Han kör Sverigekuppen och han är sånt som åker och gör hopp, så att man liksom får poäng för hur duktig, alltså vilken nivå på hoppen och hur snyggt man kör dem och sådär. Så det är Baxter som har varit den som har legat på att han vill åka snowboard. Och Hans och jag sa, ja, men vi kan inte bara sätta Baxter själv med en snowboard. Det funkar inte. Så Sixten fick liksom, vi tänkte så här, Sixten är så konservativ. Om han kan någonting och är van att göra det, då vill han fortsätta göra det. Men vi fick liksom truga lite grann och så anmälde vi, bokade vi, istället för att ha snowboardskola en hel vecka, för vi tycker det, eller jag tycker, vi är nog överens, men att det blir lite där med att man ska ha en tid att passa hela tiden, varje dag, och då blir det så här att flera timmar innan så måste man börja planera för just den här skidskolan, fasta lektionstiden. Och när vi var i Alperna en gång och skulle boka skidskola, då hade de så att det var 9. Jag tror att det var 9-15. Alltså det var heldagar hela tiden. Oj. Inklusive lunch på restaurang varje dag. Och så jag bara, men gud, när ska vi träffa barnen då?
Ja, men det, det är ju det som föräldrarna som sätter barnen i skidskola inte vill göra. Ja, men det är klart att det är det. När de åker till Alperna så här, perfekt, skidskola 9-15, då åker vi själva och så sitter vi och dricker öl på någon restaurang på toppen på lunchen och lite så. Nu var jag lite krass, men jag tror att det är lite så alltså.
Ja. Antagligen, men då räknade timpriset för att ha en skidlärare, en privat skidlärare är ju enormt mycket högre, men det blir ändå billigare än att ha en hel vecka bokad om man tar då, någon skidlektion här och där. Det jag skulle komma fram till, jo, så då bokade vi en snowboardlärare 1,5 timme första dagen och andra dagen, och sen hyrde vi ett paket som gjorde att de kunde byta mellan snowboard och skidor under veckan. Så de kunde bara gå förbi och lämna in snowboarden och få ut skidorna och tvärtom.
Det var ju smart.
Men när sen det gick så bra på måndagen och på tisdagen när vi liksom, men nu är det klart med snowboardlektionerna, och framförallt då Sixten som är konservativ, för oss är det jätteviktigt att han känner sig bra, att han känner sig duktig och att han känner att han har koll på läget, och han var helt såld på snowboard. Och det var lite otippat, så som om man tittar på liksom hur ett barns personlighet är, så Hans och jag tänkte så här, men klart, Baxter är hybris, han hade aldrig åkt och tog för givet att han skulle kunna köra i big jumps och liksom typ så här, verklighetsuppfattningen är väl kanske lite skev, men det är den när man är 9 år. Men det var så härligt att, och det är det jag tror som precis som är ridningen för Dylan, det här med att känna att man är bra på någonting, att hitta någonting som man känner att man är bra på. Sen behöver man inte vara så bra, men känslan är att man har koll på läget. Och hittar man dem, det kanske för vissa barn bara är en eller två saker som man känner sig riktigt bra på, att få gå all in på det. Jag tänker att det finns ju faktiskt barn som under hela sin uppväxt aldrig känner att de är riktigt bra på någonting.
Gud vad sorgligt.
Ja, och det är allt från att man har svårt med motorik eller om man till exempel får kämpa mycket i skolan för att man har dyslexi. Hur viktigt det då är att man har någon form av fritidsaktivitet som kanske inte behöver vara en fysisk, utan det finns ju andra fritidsaktiviteter också. Men att man får känna sig bra för att bygga självförtroende. För det spiller ju över sen på andra delar av det som är livet för en 12-åring. Att man har någonstans där man känner så här har jag koll. Och det var så härligt för Sixten, och det var härligt för mig att höra Sixten när han känner att jag känner mig så bra. Och jag bara, yes! Nu, är jag liksom, nu har jag nått mitt mål för den här veckan. Så nu ska vi lämna tillbaka skidorna. Jag tror Hans håller på med det nu när vi poddar efter den här dagen. Och så blir det snowboard sista dagen också.
Vad roligt! Kul! Ni har verkligen haft ett lyckat sportlov.
Vi är väldigt, väldigt nöjda. Jag känner mig lite grann som pappa Rudolf som tycker att allting är väldigt dyrt hela tiden. Men så får det vara när det är.
Men å andra sidan, om man åker till Åre, då får man förvänta sig att det faktiskt är dyrt.
Ja,
för det är väl den flashigaste skidorten vi har i Sverige, om vi ska vara helt ärliga.
Ja, jag tror att de toppar de där listorna. Men vi har hyrt en lägenhet så vi kan äta, och den var inte så dyr. Och vi äter, som sagt, de flesta måltiderna hemma. Men det är lite så här att jag tittar på kvittet och bara... 700 kronor! Har vi köpt guld eller? Men så, jag vet inte. Jag vill inte lägga någon sordi på barnen heller. För de säger, men gud mamma, var det dyrt eller? Jag bara... Mm-hmm. Men jag vill inte göra de ska inte få dåligt samvete. Men jag tänker att det är en investering i min lista.
Ja, och tänk så här, det drabbar ingen fattig.
Nej, om det är någonting jag vill lägga pengarna på så är det här.
Ja, men upplevelser, det är ju det man ska lägga pengarna på, tycker jag. Och om det då kostar lite grann att äta och bo eller vad det nu är, när man får vara med om en upplevelse, då är det väl det som man ska göra, tycker jag. Då kan man väl hellre äta snabba kronor och falukorv några extra dagar i veckan för att kunna göra sådana saker. Är det inte så? Det är ju ändå guldkanten.
Ja, och med lång framförhållning så jag brukar så här öronmärka pengar. Han skrattar alltid åt mig. Men när jag jobbar så här, då tänker jag så här, då öronmärker jag de pengarna till att ja, men det här blir skidhyran och det här blir lägenhetshyran. Han bara, men Lovisa, alltså allting hamnar på samma konto. Och jag bara, jo, men det är ändå så att det känns bättre att jobba då.
Men gud vad lustigt. Jag undrar om det här är tjejgrej. För att jag är ju likadan, öronmärka. Och min sambo säger också till mig, man kan inte öronmärka pengar. Jo, men vadå? Nej, han är precis likadan. Och vi tänker helt olika där. Jag är bara så här, men det här är till den potten. Och vi kan inte ta pengar från det, för det är min dö-pott. Ja, väldigt märkligt tänk har jag där.
Fast med träning du också, så gör man ju så.
Att...
Med träning så öronmärker, eller i alla fall jag, och det tror jag många av de klienter som jag och mina kollegor coachar, att man liksom öronmärker träningspass som ska liksom cashas in senare. Jag tänker så här, långpass när man förbereder sig inför ett lopp. Då tänker jag så här, men det här är inte ett lopp, eller ett träningspass vilket som helst i flödet, utan det här är öronmärkt inför att kunna springa länge, eller ja, men om man har ett riktigt så här grisigt pass, då tänker jag att det här öronmärker jag för att kunna hämta hem det här, min belöning, det kommer komma om 2 månader när jag ska maxa eller stå på startlinjen. Så då, jag brukar öronmärka även träningspass.
Ja, men det är väl det där kvinnliga tänket som vi har, du och jag. Jag känner ju mest att jag nu längtar efter att få vara lite frisk. Nu har jag tjatat om det mycket här i träningspodden, men hur mycket sjuk har jag varit de senaste månaderna? Hela december, halva januari och ja, i princip hela februari har någon i familjen varit sjuk. Så antingen så har jag själv varit sjuk eller så har jag vabbat. Det är... sinnes alltså. Och undrar om det här hänger ihop med att jag har slutat ta mina vitaminer. För vet ni, jag har mycket att göra. Då blir det så att jag kan inte fokusera på dagliga rutiner. Jag klarar inte av att hålla i dagliga rutiner då. Det går inte. Utan då tappar jag allt det. Så kan jag komma på efter en vecka så här, shit, nu har jag glömt att ta mina vitaminer. Det går liksom inte. Jag kan inte hålla det så många tankar i huvudet samtidigt. Och nu har jag fått för mig att det är därför som jag blir sjuk hela tiden. Men du är lite mer skeptisk till det där, så...
Nej, men jag tror ju framförallt att det är din sömn.
Ja, kanske.
Eller brist på sömn.
Det kan vara. Plus att jag har, nu när jag har jobbat så mycket, jag har varit så stressad de senaste månaderna, så då sover jag ju också sämre, har jag märkt. Att jag vaknar ju oftare och har svårare att somna och sådär. Så att det kan det absolut vara. Immunförsvaret är i alla fall inte, vi är inte riktigt på samma lag just nu, jag och mitt immunförsvar. Vi kämpar lite grann emot varann. Men jag längtar bara efter att få bli frisk och att den här jobbperioden som jag är inne i nu är slut snart, så att jag kan lägga fokus på och komma in i någon slags daglig rutin igen. Alltså, jag hinner knappt träna. Det jag håller i, det är mina basketträningar. Jag går på mina basketträningar, jag spelar basketmatch och så. Övrig träning, jag vet inte när jag ska hinna med det. Jag red ju hela januari i alla fall, en gång i veckan. Men sen när jag har jobbat nu så har jag inte hunnit med det heller. Så att, du vet, jag är inne så här, och jag ger ju alltid andra rådet. När de säger att jag är så stressad, jag hinner inte träna. Bara, men du kommer bli mindre stressad. Du kommer vara mycket piggare om du orkar träna. Planera in det. Och jag får inte till det själv. Så sitter man och ger andra rådet att gör si, gör så. Och själv klarar man inte av det.
Men hur går det med yogan, Jessica?
Nej, men det går uselt. När ska jag hinna med det? Och det är ju det som också blir så tokigt. För att yoga är ju något man ska hinna med när man har för mycket att göra. Men en positiv nyhet är att min nacke är nästan helt bra. Så att
ja, för, det var lite knepigt när du skulle åka till Sydafrika. Eller var, läste jag in mellan raderna för mycket?
Nej. Men det här var bra för att när jag åkte ner till Sydafrika, då åkte vi ekonomi med tidernas sämsta bolag. Och det här är verkligen ingen betald reklam, för att jag skulle hellre dö än att ta emot en krona från det här bolaget. Och det var Condor, kan jag säga. Flyg inte med Condor om ni inte behöver. Alltså sämre service. Och alltså, för det första så var det jättetrångt. Alltså mycket trängre än ett vanligt flyg. Och då ska man ändå sitta 12 timmar på ett flyg. Så att det är ganska jobbigt. Sen var det smutsigt. De hade inte ens gjort rent flyget från de som hade varit där innan. Så på min plats var det så här, i min stolsficka så var det något kladd. Odefinierbart kladd som jag inte vet vad det var. Och smutspapper och snorpapper. Och det är jävligt äckligt alltså. Så jag vågade ju inte röra vid någonting på hela resan. Och sen var de totalt underbemannade. Så att det var två personer som skulle ha hand om hela economy class. Och det är ju flera hundra personer som sitter där. Och de hade alltså en gång var. Och det innebar att varje gång de skulle gå ut med vagnen med någonting, så vi satt ganska långt bak, så tog det kanske en timme innan de kom till oss från att de började. Det är inte ens ett skämt. 3 timmar innan vi fick ett glas vatten tog det. Och då hade vi redan ätit upp maten för en halvtimme sedan. Alltså det var... Nej, men det var otrevliga var de. Riktigt otrevliga. Dryga. Så fort man frågar efter något så var det som att de suckade. Bara, som att det var det jobbigaste de någonsin hade varit med om. Nej, det var riktigt skitbolag.
Det är då som du egentligen ska ta fram dina yogaskills och fläta in benen under dig när det är sådär trångt. Det är ju fördelen med att vara kort och flyga. Jag upplever ju sällan att stolar är trånga.
Nej, och det kan jag säga är fruktansvärt när man har långa ben. För vad ska man göra av sina ben? Alltså man sitter ju så obekvämt. Men då hade jag faktiskt varit smart den här gången och tagit med mig en sån här nackkudde. Sån här resekudde. Och det gjorde underverk för min nacke. För att jag brukar alltid få ont när jag har flugit. Alltså även om det är en kort flygresa. För att man sitter så himla konstigt med nacken och har inget stöd åt något håll. Och somnar man så är det absolut värst. För då sitter man ju som ett miffo liksom. Så jag brukar gå av och bara, min nacke, nu har jag problem igen i flera veckor. Och nu klev jag av efter 12 timmar och hade inte ett dugg ont i nacken, men i typ alla andra kroppsdelar. Men det var ju ändå ett steg framåt, måste jag säga.
Men gör du dina övningar för nacke och skulderblad? Du har väl en litet formulär?
Ja, gud, är du galen? Jag har ju många övningar som helst. Jag har ju varit jätteduktig med dem. Men vad tror du då händer när jag känner att nacken plötsligt känns ganska bra? Jag slutar göra mina övningar. Vad betyder det? Det betyder att jag kommer att få ont igen som ett brev på posten. Så dum är jag. Nej, jag vet inte. Ibland blir jag så trött på mig själv ibland. Ibland tänker jag bara så här, men snälla. Bara väx upp.
Men det där är typiskt mänskligt. Man har enormt hög motivation när man har ont. Man betalar för att få naprapatbehandling. Man går till sjukgymnast. Och sen så gör man exakt som man ska göra och kanske till och med lite till. Och sen så blir man, nu är jag bra. Och så slutar man helt med allting det som var det som funkade.
Yes,
och sen får man ont igen. Men så fungerar även coachen, kan jag säga.
Det här, ja, vad skönt.
Att jobba förebyggande, nej.
Ja, men varför gör man inte det? Det är ju så enkelt. Egentligen. Tänk om man bara gör de där små, små övningarna. Och grejen är att det tar inte en speciellt lång tid. Man behöver inte göra ett helt program som... Jag har ju ett program med jättemånga övningar, men det tar ju kanske en timme att göra. Det har man ju inte tid med. Men det finns, man kan plocka ut så här 2-3 övningar som man bara gör varje dag. Och det gör så himla stor skillnad. Men jag kanske kommer att lära mig att jobba med prehab också någon gång i mitt liv. Det är ju inte för sent än.
Nyckeln till kontinuitet. Jag intervjuade en av Sveriges mest kända tränare. Han heter Erik Börjesson. Och han sa det... att det allra viktigaste för en coach, det är att hålla en klient smärtfri och skadefri. För att är man smärtfri och skadefri och sen tänker jag då frisk, ja, då har man kontinuitet. Och kontinuitet, det trumfar alla träningsprogram som så här, ja, men, jätteeffektiva, optimala, så här många övningar, så här många gånger i veckan. Det spelar ingen roll om man inte har kontinuiteten. Så han sa det att jag lägger all min krut på att få in, för att hålla dem smärtfria och skadefria, för då får man kontinuitet och då får man resultat vad man än tar sig an. Det tycker jag är en smart sägning.
Verkligen. Ja, en riktigt bra grej att ta med sig faktiskt.
Och nu, jag höll på att säga, nu lockar afterskin, men det gör den inte, för vi är inga afterski-rävar. Vi dansar inte på borden. Men däremot så står mina barn och stampar där utanför och vill hitta på kul grejer för våran fredag i Åre.
Ja, men då kan jag berätta för dig, Lovisa, att när ni kommer hem så är det också snö. För att nu har vi snö i Stockholm också. Det är ganska mysigt faktiskt.
Det är då man får göra som i Sunes jul och lägga på den här siraps- och vetemjölsvallan inne i köket på längdskidorna. Så ska jag skicka ut ungarna i våran lekpark så får de hasa sig runt på längdskidor.
Jag kommer nog köra lite längdskidor faktiskt. Vaspe? Nej, vad fan. Jo. Låt mig säga så här, jag känner Thomas Wassberg lite grann. Och han har lärt mig att det finns faktiskt vallningsfria skidor nu för tiden som är ganska bra. Som de funkar liksom i alla fören egentligen. Och jag tänkte faktiskt ta och investera ett par sådana. För att jag tycker att det är kul. Så fort det kommer lite snö, då vill jag ut och åka lite längdskidor. Och Sam älskar ju också det. Han har ju fått något leksaker typ. Men jag har köpt dem på XXL. Någon såhär första gångs skidor liksom. Som man bara spänner fast skorna i.
Sådana här som man trär runt stöven.
Ja, exakt. Så man har ju inga pjäxor och så. Men han tyckte det var så kul att åka skidor. Han ville aldrig sluta. Så att jag tänkte i helgen, om snön ligger kvar, då ska vi ge oss ut på en liten, liten skidtur. Det blir inte så mycket skidåkning för mig då kanske, men roligt ändå. Men
var det inte så att den första generationens vallningsfria längdskidor, det var sådana här som det alltid lät väldigt såhär när man skulle åka? För man fick liksom som en sån här broms när man skulle köra. Eller ja, minns jag fel?
Nej, men det är som de är nu, så är det som en liten matta på mitten kan man säga. Så att man kan, om det är halt före, eller vad ska jag säga, hårt före, då kan man trycka ner där så bromsar det lite. Alltså då får man lite fäste.
Så. Där man brukar lägga fästvallan.
Exakt, så då trycker du bara ner extra på mitten på skidan. Man får ha lite speciell teknik när man åker. Och då får du fästet. Och sen så behöver du då inte ha fästet, till exempel om det är väldigt blött ute. Klistrigt.
Men
liksom.
Vad ska då alla valla experts, jag höll upp att säga män, men jag kan säga män i hår, då diskutera på frukosten när man är på sån här längdskidåkningsanläggningar? Då har ju liksom det stora mingelämnet försvunnit.
Ja, men jag tror ändå att de riktiga proffsen vill nog gärna köra med skidor som man vallar fortfarande. Men det är ju väldigt enkelt när man inte är så insatt i valla och kanske åker några gånger per år och har ett par skidor som det bara är att snöra på sig och sticka ut i. Eller hur?
Jag såg någon, det var någon sån här lite rolig lönelista, det här måste ha varit förra året eller förra året, när man jämförde svenska jag tror att det var svenska skidlandslaget och norska skidlandslagets vallare som ju tydligen har en enormt hög status i teamet. Och jag skojar inte att medellönen för de här vallarna, alltså den var enormt hög. De kunde typ välja och vraka mellan olika typer av arbetsgivare slash uppdragsgivare, för att är man en duktig vallare så man kan tjäna så mycket pengar. Och jag tänker så här, oj oj oj, det här verkar vara ett riktigt hantverk att kunna valla världens bästa skidåkares skidor.
Ja, men det kan ju vara skillnaden mellan att du kommer etta eller att du kommer på 20:e plats om du har bra eller dålig valla. Det är många gånger som vallan som har kört bort.
Ja, men det känns lite grann som den här 9-åringen som tycker att det är något fel på brädan när man ramlar på en ganska så flack backe.
Nej, men inte riktigt ändå. För att ofta så ser man ju till exempel om någon har dåligt vallat en dag, då har ju väldigt ofta hela det landet ganska dåligt vallat. För att vallarna jobbar ju tillsammans som ett team för landslagen liksom. Så att det är lite viktigare än att man bara skyller på vallan. Faktiskt, kanske lite för viktigt, för det blir ju väldigt mycket materialsport då. Vallarna är ju liksom lika viktig del av teamet som skidåkaren nästan. Det är som alla som klagar på att ryttare får pris eller kuskar får pris. De säger, ge priset till hästen, det var den som gjorde jobbet. Kan man säga samma sak där? Ge priset till vallan, det var vallan som gjorde jobbet. Det är lite åt det hållet.
Dålig stämning på middagen på kvällen när hela laget har åkt dåligt.
Ja, då är det inte kul alltså.
Han eller hon får sitta vid ett eget bord.
Ja, jättejobbigt. Men å andra sidan så måste de ju bli superhyllade när alla har svinbra vallat.
Ja, det är då de ska få en del av prischecken.
Exakt.
Och med det sagt, det blir väldigt mycket vintersportsfokus på den här veckans avsnitt av Träningspodden. Men Träningspodden speglar ju ditt och mitt liv just där vi befinner oss när vi poddar.
Precis så är det. Och nu är det ju många som är intresserade av vintersport just den här tiden av året. Och det är Vasaloppstider och allt. Men jag såg bilder från Tjejvasan och hur man ska kunna åka där. Så många åkare. Det där blir inte roligt. Alltså det kan bli så här som det blir ibland i Stockholm om man ska åka, att man får ta av sig skidorna och gå ett litet parti där det är för mycket barmark. Det där såg inte kul ut.
Värt av alla åkare kan jag säga, och de som jobbar med arrangemanget och evenemanget, alltså vilket hästjobb de gör. Då blir det ännu en kudos där till de som jobbar och kämpar med de här spåren. När det här avsnittet släpps är det inte Vasaloppet då. Är inte Vasaloppet på för dig och mig imorgon?
Eller är det imorgon? Nej, men vänta, idag är det lördag när det här släpps. Då är det imorgon på söndag. Mm. Exakt.
Vad vill säga? Jag kom på det, för jag skulle säga det kanske är någon som lyssnar på det här avsnittet av Träningspodden när de kör Vasaloppet. Men det jag skulle säga är, jag har träffat massa Träningspodden lyssnare i skidbacken, i liftkön. Och det, ibland så känns det som att man poddar för de närmast sörjande. Alltså att det är liksom din och min lilla podd. Och vi poddar, eller vi spelar in, Gabriella klipper, laddar upp. Och sen så vet liksom, ja, men vi några lyssnar som man träffar regelbundet och sådär. Men det är då som jag förstår hur stor Träningspodden är och hur uppskattad den är. Det är ju Sveriges största podd om träning. Men när jag i skidbacken träffar våra lyssnare och de liksom vinkar, de gör tummen upp och jag älskar Träningspodden, då blir jag så här, det är värt det, Jessica.
Ja, det är det faktiskt. Det är jättekul att det är så många som lyssnar vecka efter vecka. Och är det så att ni just nu är ute i Vasaloppsspåren, så säger jag bara heja, heja, sisu. Lite finsk sisu skickar vi med er.
Verkligen. Heja, heja. Lycka till ni som åker.
Med det, Lovisa, knyter vi ihop säcken. Och nästa vecka är vi tillbaka på fredagen som vanligt, om inget oförutsett inträffar.
Alltså, det är skönt att ha dig hemma igen, Jessica.
Ja, det tycker jag med. Får jag ligga hemma och spy i alla fall. Tack, vad skönt. Och tur att inte smitta genom mikrofonen.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden, Sveriges största podd om träning. En hälsning från Åre.
Puss och kram!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.